Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
When people are happy with risk and embrace risk, then by definition, prices go high. When the cycle turns down, they generally sell at prices that are far too low.
This is not about getting more information. We live in a world where we have too much data.
I'm happy to report another stable quarter.
Hallå och välkomna tillbaka till Aktiesnack. Det här är en podd som görs i samarbete med Kalkyl. Och idag blir det specialavsnitt där vi ska snacka Sveriges mest ägda aktieinvestor. Tillsammans med Magnus Dalhammar som är Head of Investor Relations. Så varmt välkommen Magnus.
Tack så jättemycket och jätteroligt att vara här.
Varmt välkommen.
Tack.
Och ett kort intro då om Investor. Det är att Investor grundades av familjen Wallenberg år 1916. Och de bygger och utvecklar ledande hållbara företag. Genom både ägande och styrelserepresentationer så driver de bolag för att maximera värdet för ägarna och för samhället. Och Investors portfölj är indelad i 3 affärsområden. Vi har ju noterade bolag, Patricia Industries och investeringar i EQT. Och fördelningen per dessa för justerade tillgångar är 70% i noterade bolag, 20% i Patricia Industries och 10% i EQT per senaste års redovisningen. Och som Magnus sa så är Investor Sveriges mest ägda aktie, det vill säga Sveriges folkaktie, med ungefär 530 000 aktieägare. Och idag har vi med oss Magnus Dalhammar som är Head of Investor Relations på Investor. Så innan vi djupdyker i Investor som bolag så vill vi veta lite mer om dig Magnus. Så vem är Magnus och vad har du för bakgrund och hur kommer det sig att du jobbar som Head of IR på Investor?
Tack så mycket för det introt och för frågan. Och lite kortfattat så kan jag väl säga att jag är ekonom i grunden. Hade väl ganska tidigt ett intresse för aktier och näringsliv och samhälle generellt. Så att jag pluggade ekonomi här i Stockholm och sen så följde det sig ganska naturligt och givet mina intressen att söka mig till aktieanalys. Så jag började där hösten 99 när det var full fart framåt på aktiemarknaden och jobbade då på säljsidan som analytiker i ungefär 10 år. Och de 5 senaste åren i den perioden så fick jag det stora nöjet att följa just investmentbolagen. Eller om jag ska vara helt ärlig så var det så att jag tog investmentbolagen när de blev lediga på avdelningen där och började följa dem. För jag hade redan där någonstans snokat upp att det där Investor känns som ett ganska intressant bolag. Så att jag följde Investor från säljsidan i ungefär 5 år och hade väldigt mycket och god kontakt med min egen företrädare då, den som var Investor Relations ansvarig på Investor då. Och det kan ha varit så att jag kanske sa någon gång till honom att om du flyttar på det någon gång så skulle det kunna vara intressant att få göra ditt jobb. Och jag kanske inte bara sa det en gång för den delen om man ska vara ännu mer ärlig. Och så blev det faktiskt. Så att för ungefär 14 år sedan så fick jag nöjet att kliva in i den här rollen som ansvarig på Investor.
Väldigt spännande. Och vad var det med just Investor som var så fängslande?
Jag tycker att Investor är ett fantastiskt bolag. Jag tyckte det redan då också. Och framförallt den verksamhet som vi håller på med. Som du var inne på i inledningen så handlar det ju om att bygga hållbara, fantastiska bolag över tid. Och det är ett otroligt spännande arbete att få vara med och berätta om helt enkelt.
Och det har ju Investor onekligen varit väldigt, väldigt bra på. Och jag tror också att många är nyfikna på vad du gör i det dagliga. Mm. Det vill säga vad man gör som Investor Relations-anställd.
Jag brukar försöka förklara min roll som att man är någon slags tvåvägsambassadör eller vad man ska kalla det för. Och det handlar ju om att jag ska försöka se till att så många som möjligt där ute på aktiemarknaden och andra marknader och andra intressenter också för den delen ska ha en så korrekt och bra bild av Investor som möjligt. Och samtidigt ska jag försöka förmedla internt då vad investerare och andra tycker om oss där ute. Så det är väl egentligen det huvudsakliga uppdraget. Och sen när man ska försöka förklara vad man gör en vanlig dag så blir det ganska svårt, för det är en ganska varierande arbetsmiljö. Men det finns ju någon slags basplatta med rapportering till exempel. Så vi har ju 4 kvartalsrapporter om året, om vi börjar i den änden, som ska tillverkas och kommuniceras. Vi har årsredovisningen som jag är delaktig i. Men sen är det ju väldigt mycket beroende på vad som händer. Om vi gör någon investering eller om det händer något i något specifikt bolag eller vad det nu kan vara. Men det jag tycker är den absolut roligaste delen med det här jobbet, det är att få träffa alla dessa intressanta, smarta, pålästa, nyfikna personer. Vare sig man är i London och pratar med institutioner eller om man är i Västerås och pratar med aktiesparare eller vad det nu kan vara. Så att det är en otroligt bred palett, och jag tror att det är väldigt svårt att tröttna på det här jobbet för att det är så omväxlande.
Hur stor är den delen när du pratar med investerare och har möten muntligt och så av din arbetsdag?
Ja, men det är en ganska stor del skulle jag säga. Sen kanske det går lite upp och ner och i sjok sådär. Så att nu nyligen så har vi haft ganska mycket möten, både presentationer på stan, och vi har haft ganska många inkommande möten till oss. Och sen inför rapporter och sånt där så lugnar den delen ner sig, och så är det mer liksom internt fokus och sådär. Men givet vilka vi är och en stor och brett ägd aktie som vi var inne på, så är ju intresset stort och många som vill träffa oss, vilket är väldigt, väldigt glädjande förstås.
Jag tänkte börja med över 500 000 direkta aktieägare, så kan det bli en hel del mejl också för dig, tänker jag.
Det händer att det droppar in en del mejl också, ja, absolut.
Men går du att besvara alla då?
Jag försöker svara på alla, absolut.
Snyggt. Mm. Men jag tänker att vi kan gå in lite på noterade bolag då. Mm. Det är den största delen som sagt, utgör ungefär 70% av era justerade tillgångar. Och Investor äger ju till exempel då Atlas Copco, ABB, AstraZeneca, SEB och Epiroc i den noterade portföljen. Finns det något genomgående tema i de här investeringarna som Investor gör?
Det gör det, och jag skulle vilja börja med att säga att vi försöker hålla oss till de branscher där vi tycker att vi har en konkurrensfördel. Vi har ett nätverk på plats, vi har ofta ägt bolag i de här branscherna under ganska lång tid. Vi har bra koll på branscherna, på dynamiken, på bolagen, konkurrenter och så vidare. Och det tycker vi är en bra startpunkt. Och de bolag som du nämner bland andra är ju, skulle jag vilja hävda, industriledande i sina respektive branscher, och det är någonting som vi verkligen gillar. Och inte minst i och med att vi är här för att äga de här bolagen under väldigt lång tid, så äger man de som är ledande och har lite medvind, så gör det jobbet enklare.
Så marknadsledarskap lägger ni stor vikt vid?
Mycket vikt vid det.
Varför det?
Om man investerar med den tidshorisont som vi gör, som sträcker sig i decennier, så är det ju så att är du ledande i din bransch och dessutom i en intressant och attraktiv bransch, så är det ju oftast den som kan växa mest, ha bäst lönsamhet, mest kassaflöde. Du kan återinvestera för att utveckla din egen verksamhet ytterligare, medan konkurrenterna hela tiden måste jaga i kapp. Så att det är relativt enklare och ofta genererar väl bättre avkastning över tid att hålla sig till de ledande spelarna.
Är det några fler attribut som ni så kollar på specifikt som är genomgående tema? Jag förstår att det blir kanske lite svårt när man ska jämföra ett SEB med ett Atlas Copco, men har ni mer än bara att de ska vara liksom ledande i branschen?
Jag tänker till exempel så här Circle of Competence, för att det är ju ganska tung vikt mot just industri. Alltså, och ganska mycket avsaknad av typiska techbolag. Det kan vara lite intressant att höra dig prata lite om det.
Absolut, och då kommer jag tillbaka till lite grann det här att vi är gärna där vi upplever och bedömer att vi har en klar konkurrensfördel. Vi vet hur branscherna funkar, vi kan bolagen, vi har ett bra nätverk av personer som har varit med, kanske tidigare vd eller vad det nu kan vara, som kan vara med och hjälpa till och driva de här bolagen och utveckla dem. Som du säger, det finns ju massa intressanta branscher som vi inte investerar i, men där känner vi att vi kanske inte har samma konkurrensfördel, utan vi blir mer som vilken investerare som helst. Och det tycker inte vi är riktigt värt risken eller besväret. Då är det bättre att andra får ta hand om de möjligheterna. Men det är ju självklart så att om, ja, ta tech som exempel, är ju någonting som är viktigt för alla bolag där ute. Men för oss är det mycket vettigare att vi ser till att alla våra bolag se till att använda de möjligheter som teknologi erbjuder, vad det nu kan vara, AI eller digitalisering eller vad vi nu vill prata om. Men då är det mycket viktigare för oss att Atlas Copco, ABB och Ericsson och SEB eller Mölnlycke eller vilket bolag vi nu vill ha som exempel, att de drar fördel av det här istället för att vi investerar direkt i något techbolag, för det är kanske inte riktigt vi.
Har ni samma fokus i den onoterade portföljen?
Branschmässigt är det ungefär samma fokus, men man kan ju se också på den onoterade sidan att det är ganska mycket medtech där, och det är en del automation via Piab, men ungefär samma.
och Piab det är Patricia Industries.
Ja, ja, stämmer.
Och flera av bolagen som ni äger har ju existerat extremt länge och varit framgångsrika över väldigt, väldigt lång tid. Och Investor har ju i många fall varit ägare under väldigt, väldigt lång tid också. Mm. Skulle du säga att det ser ut så här för att ni initialt ofta prickar rätt mera investeringar? Eller har bolagen haft så fina utvecklingar för att Investor har varit ägare?
Jag tror och hoppas att svaret på den frågan är både och. Att vi har gjort ett bra jobb i att hitta attraktiva investeringar från början. Och sen har de bolagen, ska jag vara noga med att säga, har ju gjort ett fantastiskt jobb under resans gång. Och vi har ju självklart varit med och bidragit. Men bolagen gör ju ett fantastiskt jobb. Och jag tror att en av nycklarna till att de är så framgångsrika över tid är ju deras förmåga att kunna anpassa sig och förflytta sig hela tiden. Så att, och både och är svaret på den frågan.
Och hur mycket bidrar Investor med operationellt? Om vi tar till exempel Atlas Copco, för det har ni ju ägt i ungefär 100 år väl?
Ännu mer, lite beroende på hur man definierar det, men absolut.
Ja. Mm. Så om vi tar det som exempel, hur mycket bidrar Investor med operationellt?
Där är det viktigt att hålla koll på vem som är ansvarig för vad. Och då kommer vi in på hela bolagsstyrningsbiten. Och då är ju vi ägare, och vi som ägare, vi arbetar via styrelserna i bolagen. Och sen är det styrelserna som drar upp strategier och berättar för ledningen hur de ska driva det operationella, och sen är det ledningen som gör det. Så att vi är ju egentligen inte med operationellt och driver, utan vi driver via styrelserna. Och sen har vi självklart kontakt med bolagen och följer upp och pratar med alla vi kan, precis som alla andra investerare. Men operationellt så är det bolagen som gör det. Och de kan ju det mycket bättre än vad vi någonsin kan.
Är ni i styrelsen för alla bolag som ni äger, eller finns det bolag som ni äger där inte ni är i styrelsen?
Nej, vi vill ha en tydlig och klar styrelserepresentation i alla bolag där vi äger, absolut. Yes. Ja.
Har ni någon sweet spot internt så för hur mycket ni vill äga av ett bolag och hur mycket, liksom, hur mycket makt ni vill ha, om man säger så?
Jag skulle byta ut makt mot inflytande, för vi tror och tycker att vi har bra idéer för hur vi ska hjälpa de här bolagen eller bidra till att de fortsätter att utvecklas på ett väldigt bra sätt. Så att ha ett betydande ägare är ju en hörnsten i vår strategi. Och det är klart att ju mer vi äger, om bolagen utvecklas väl, ju mer av avkastningen tillfaller ju faktiskt oss och våra aktieägare då. Så att det kanske är svårt att kvantifiera det, men ett ordentligt ägande vill vi absolut ha i de här bolagen som vi ska vara kvar över tid.
Och ett ämne som jag tycker är otroligt spännande, Magnus, det är ju bolagsvärdering. Mm. Så hur genomför ni en typisk bolagsvärdering på Investor? Och då tänker jag de här olika typiska strategierna såsom multiplar eller en DCF eller vad ni nu gör.
Japp. Vi är som hus eller som investerare så är vi väldigt fundamentalistiska, höll jag på att säga, och vi baserar ju allting på kassaflödes värdering. Så det är grunden i det vi gör, och vi lägger ner mycket tid på hela tiden ha en uppdaterad syn på vad vi tycker är det långsiktiga fundamentala värdet på bolagen. Men till det så kompletterar vi absolut med multiplar och försöker liksom gaffla in var saker och ting handlas och så där, för att ha en bra uppfattning om det hela tiden.
Så det är liksom inte en typisk formel, till exempel som en DCF då, som är det enda liksom teoretiskt korrekta sättet att värdera ett bolag, utan ni har en liten bredare bild att ni också väger in multiplar till exempel, och det skiljer sig från bolag till bolag, eller?
Ja, så kan man väl säga, men DCF är absolut grunden i värderingen, absolut. Ja.
Hur ser ni på skuldsättning och liknande? Ni har ju en rätt stor kassa nu. Och hur ser ni på förhållandet mellan skuld och kassa och sätta pengar i arbete och tårt krut?
Om vi börjar med oss själva då, på Investor, så är det ju mycket riktigt som du säger att vi har en låg skuldsättning idag. Vår policy är att vi ska ligga i ett band mellan 0-10% nettoskuld till totala tillgångar då över tid. Och nu ligger vi väl någonstans runt 2 någonstans, om man tänker på alla utdelningar som har trillat in och betalats ut. Så att vi har ju en väldigt stark bruttokassa som du säger, och sen har vi lån. Men vi tycker att det känns väldigt bra att ha en stark finansiell flexibilitet för att kunna utnyttja möjligheter om och när de dyker upp. Så att vi försöker att hela tiden ha en stark finansiell flexibilitet.
Har ni någon tanke där kring, man kan väl nästan kalla det marknadstiming, att ni känner att det är lite väl höga värderingar nu, då tar ni lite mer kassa, och när det är lite tuffare tider vill ni handla mer, eller om ni gör tvärtom på något sätt, eller hur tänker ni där?
Ja, men jag tror att det handlar mest om att hela tiden vara redo att kunna agera när möjligheter dyker upp, och det vet man ju aldrig riktigt när de gör. Och det skiljer sig dessutom lite grann från de olika delarna i portföljen. På den listade sidan, ja, där kan man ju handla vilken dag i veckan som helst egentligen om man tycker att det ser attraktivt ut. Medan man inom Patrice Industries, om man letar efter ett nytt innehav till Patrice Industries, då är de kanske antingen inte salu eller inte, och där styr man inte över den tajmingen själv alla gånger. Så att det handlar mer om att ha flexibilitet egentligen än något annat, skulle jag säga.
Och jag tycker det där är lite intressant också att ni har en väldigt låg skuldsättning nu, och ni har även en rekordstor kassa, noterade jag, på 32 miljarder per den senaste kvartalsrapporten. Betyder det här att ni tror att det kan försämras ännu mer på marknaden framöver? Alltså varför har ni så låg skuldsättning och hög kassa just nu?
Jag skulle säga att en förklaring är ju att vi har haft ett väldigt starkt kassaflöde från alla affärsområden under ganska lång tid, vilket har byggt upp vår starka finansiella ställning. Och sen så vill vi absolut sätta den i arbete, och vi letar aktivt efter möjligheter. På den listade sidan så handlar det mer om att kanske hitta möjligheter att köpa ytterligare i några av de innehav som vi redan har. Och inom Patrice Industries så handlar det om att dels så håller vi ögonen öppna efter något nytt innehav, om vi kan hitta något attraktivt sånt, men också att växa de befintliga bolagen genom tilläggsförvärv. Och de har gjort, om man tittar på Patricia, så har de gjort ett stort antal tilläggsförvärv genom åren. En del av dem har vi varit med och hjälpt till att finansiera, och det gör vi gärna fortsättningsvis också. Och sen har vi EQT också, där vi kommer att investera mer i takt med att de startar nya fonder. Exakt hur fördelningen blir, det kan ingen svara på, tror jag, utan det kommer bero på var och när vi hittar de mest attraktiva möjligheterna. Så att jag skulle säga att det är mer det än att vi ser framför oss något extra mörkt scenario eller någonting sånt, utan mer att vara beredd och flexibel. Vi kommer ju att vara disciplinerade, och vi får många frågor om när ska ni investera och vad och så vidare. Och det är klart att det är väldigt spännande, men jag tror att det sämsta vi skulle kunna göra är att investera för sakens egen skull. Så att vi kommer absolut vara disciplinerade och slå till när vi hittar det vi bedömer är de mest attraktiva möjligheterna.
Och på tal om det här, hur mycket energi och tid lägger ni på makroanalys kontra bolagsanalys?
Alltså den tveklöst största delen är ju på att analysera branscherna och företagen, skulle jag säga. Och givet att vi är där för att stanna under väldigt lång tid, så försöker ju vi se igenom eller rida igenom cykler och så vidare, eller hur man nu ska uttrycka det. Men det är klart att vi försöker hålla koll på makron också, men jag tror inte vi har någon liksom bättre bild av makron och så än någon annan bedömare. Sen är det klart att kan man tajma saker lite grann genom att hålla koll på makromiljön, så är väl det bra också. Men det är inte där fokus ligger.
Finns det några specifikt på Investor som fokuserar bara på makro?
Vi fokuserar på väldigt mycket saker, men jag tror inte någon bara fokuserar på makro, nej.
Hur många anställda är det på Investor?
Per årsskiftet så var vi 94, vet jag. Mm. Och den siffran är väl i princip intakt fortfarande.
Det blir mycket market cap per anställd.
Det är mycket market cap per anställd, absolut. Men det tycker jag är en av tjusningarna, och inte minst i mitt eget jobb, att på vissa sätt är vi ju enormt stora. Vi är mest ägda aktien, som sagt, och vi är ju en portfölj på 700 plus miljarder. Och samtidigt ser vi 94 anställda, så man får liksom både det väldigt stora och det väldigt lilla i samma. Så det är en väldigt intressant dynamik, tycker jag. Mm.
Vad är det som leder till att ni säljer aktier? Det är alltid en intressant fråga.
Mm. Vi investerar ju alltid med en väldigt långsiktig horisont, så att vi köper ju aldrig ett bolag med tanken att vi ska jobba med det i några år och sen sälja det vidare. Så det är själva grundtanken. Men sen är det ju klart att saker och ting händer ju längs vägen. Det kan vara industridynamik som förändras, eller det kan vara nya regleringar, eller det kan vara olika faktorer som gör att potentialen i det där innehavet är kanske inte längre vad vi trodde att den var eller tyckte att den var. Eller det kanske finns massa potential kvar, men av någon anledning så är inte vi den bästa eller rätta ägaren för att realisera den potentialen. Så då försöker vi, när vi kommer fram till den slutsatsen, då försöker vi hitta ett nytt bra hem, en ny bra ägare till det innehavet, och se till att vi får så bra betalt för det som möjligt till våra aktieägare. Så att det händer, det kan vara väldigt långt mellan varven, men visst händer det att vi säljer saker, absolut.
Kan ni sälja bara på grund av värdering någon gång?
Det brukar inte vara fallet, utan är det någonting som vi kanske tycker är ordentligt värderat, då handlar det mer om att kavla upp ärmarna och se till att vi hjälps åt och få det här bolaget att växa in i värderingen. Så att det handlar mer om mer strategiska faktorer de gånger vi har sålt innehav.
Intressant. Och Investors avkastning de senaste 40 åren har varit ungefär 14% per år, vilket är klart bättre än börsen. Mm. Man brukar ju säga att svenska börsen, OMXS30 mer specifikt, har avkastat ungefär 7-8% historiskt. Mm. Och jag tror att Investors avkastning de senaste 100 åren har varit ungefär 12 eller 12,5%. Rätta mig gärna om jag har fel här.
Jag tror att du är rätt område där.
Ja, härligt. Hur tänker du kring att det eventuellt då blir svårare framöver att upprätthålla en så här fantastisk avkastning med tanke på att Investor har blivit så stora nu?
Bra fråga, men jag skulle ju säga att det kommer ju förstås krävas ytterligare en massa hårt arbete och att vi ser till att vi har en bra portfölj hela tiden. Så vi måste ju fortsätta att investera i högkvalitativa bolag. Vi måste kanske lämna något som inte ska vara där över tid, men framförallt jobba med den massa vi har och se till att den är så väl exponerad mot långsiktigt attraktiv tillväxt som möjligt. Så att receptet är detsamma, absolut. Sen är det klart att det kanske är lättare när man bara har 100 miljarder än 700. Men...
Ja, Berkshire Hathaway är ju lite större och de fortsätter ju takta på i bra takt i alla fall.
Ja, men det är bra. Nu har vi någonting att sikta in oss på där. Ja, det är inspireras av.
Precis, svenska Berkshire Hathaway får vi väl ändå kalla Investor, tycker jag.
Tackar vi för.
En annan intressant fråga tycker jag är varför man väljer att ha en onoterad och en noterad del. För på tal om Berkshire Hathaway så har ju de samma koncept. Och till exempel Latour och så vidare. Varför har man det så?
Mm. Men om man börjar så tycker vi att det är en väldigt bra flexibilitet att ha olika affärsområden att kunna investera i. Både på den noterade sidan och den onoterade. Men om man tar ett steg tillbaka och tittar på hur vi har sett ut historiskt så har ju vår portfölj främst bestått av de noterade bolagen. De betalar utdelning till oss. Den skickar vi ganska raskt vidare i stor utsträckning till våra ägare. Så vi har inte alltid haft så starkt eget kassaflöde att använda för att köpa nya bolag eller öka på den befintliga eller så vidare. Så då har vi varit tvungna att egentligen sälja något för att kunna köpa något. Antingen sälja något helt eller gå fram lite med osthyveln i portföljen. Och det vet ju alla som håller på med aktier att ibland vill man ju kanske köpa något utan att sälja någonting till att börja med. Så att en väldigt viktig strategisk pusselbit i det här är helt enkelt att bygga upp en egen kassaflödesförmåga. Och det har vi gjort genom skapandet av Patricia Industries och den onoterade portföljen. De bolagen ska ju naturligtvis vara väldigt bra bolag på sina egna meriter. Och en viktig komponent är att de över tid ska kunna generera ett väldigt bra kassaflöde så att de kan återinvestera i sin egen lönsamma tillväxt men också distribuera kapital till Patricia och Investor som vi kan använda. Så att vi får en helt annan finansiell flexibilitet skulle jag säga genom den här mixen av noterat och onoterat. Och sen så hoppas vi också att om vi kan visa oss duktiga på att hitta onoterade bolag och utveckla dem så att de blir ännu bättre. Ja, förhoppningsvis blir vi mer attraktiva som investeringsmöjlighet då, än om vi bara erbjöd den listade portföljen som man ju kan investera i själv också för den delen.
Mm. Och då kan vi prata lite bara om fastigheter. För er exponering mot fastigheter har ju gått ner över tid. Och ni ägde ju till exempel då Grand Hotel tidigare, men det har ni sålt. Berätta lite om er fastighetsexponering och varför det har blivit mindre över tid.
Mm. Det är ju precis som du säger, men jag skulle också säga då att fastigheter har väl inte egentligen varit ett av våra större kärnområden över tiden egentligen. Så att det handlar ju lite om renodling och det här att är vi den bästa hotellägaren? Ja, kanske inte. Det är ett fantastiskt hotell, men vi tycker att det är fantastiskt att de har fått en ny bra ägare istället så att vi kan koncentrera oss på det som vi tycker att vi kan bättre egentligen.
Vad har ni kvar för fastighetsexponering?
Ja, det är framförallt via Vectura, vårt dotterföretag som har bland annat så investerar de och utvecklar sina innovationskluster. Man tänker på forskaren här borta i Hagastaden till exempel, GoCo i Göteborg och några andra där många life science-bolag och liknande har bra plats att jobba ifrån. Och sen så är det vårt huvudkontor, men egentligen är det ju det som är vår fastighetsexponering idag.
Ni har inte funderat på att gå in på marknaden nu då och fynda lite? När det är så stökigt.
Ja, vi får se. Men jag tror att vi kommer att huvudsakligen leta på andra ställen och så. Absolut.
Jag förstår.
Vectura jobbar ju på med sina grejer naturligtvis. Absolut. Mm.
Hur tänker ni kring ESG i era innehav? Ni har ju Saab som varit en riktigt het ESG-potatis senaste 1,5 året. Så hur ser ni på den biten?
Mm. Ja, men ESG och hållbarhet är något som är otroligt viktigt på riktigt. Och vi är fullkomligt övertygade om att det här med hållbarhet och långsiktig lönsam tillväxt går verkligen hand i hand. Är du inte hållbar som företag, om du inte beter dig som man ska i samhället och inte kan producera hållbara produkter och tjänster, ja, då kommer du liksom inte sälja några produkter, du kommer inte attrahera några anställda. Så att det går verkligen hand i hand. Vi fokuserar på Investor på tre fokusområden. Det ena är affärsetik och styrning. Ganska naturligt som en engagerad ägare. Vi har klimat och resurseffektivitet och vi har mångfald och inkludering. Så att hållbarhet är ju så enormt brett, men det är de tre fokusområdena där vi känner att vi kan ha en rejäl impact. Men i slutändan så den stora impacten är ju förstås det som portföljen åstadkommer. Och där är det ju otroligt glädjande att vi satte som mål för portföljen som helhet att till 2030 så skulle de från början halvera sina koldioxidutsläpp jämfört med 2016. När vi mätte det här för något år sedan så hade de redan minskat med 57%, eller per årsskiftet nu med 57%. Så då nöjde oss vi inte där, utan då skruvade vi till målet så att de istället ska sänka med 70%. Och det är ju förstås något som är otroligt bra för klimatet. Men det handlar ju i slutändan om att se till att man erbjuder produkter och tjänster som är hållbara. Och sen nämnde du Saab där som sagt. Och det är ju någonting som vi fick en hel del frågor kring för några år sedan. Men det hände ju något där den 24 februari förra året, så att de frågorna är betydligt färre idag. Just när det gäller Saab.
Ja. Men som man kan kanske, om jag tolkar det rätt, så de har liksom alltid varit okej inom de parametrarna som ni kollar på, och sen så nu har även det bredare ESG-perspektivet sagt att Saab är okej också, i och med att många säger att vapen har blivit det.
Ja, men för oss, Saab är ju ett fantastiskt teknologibolag om man börjar i den änden, och sen att kunna ha ett försvar och trygga gränser och så vidare, det är ju en mänsklig rättighet, och svenska folket och Sveriges riksdag vill att Sverige ska ha ett bra försvar, så vi tycker att det vore lite konstigt om man inte skulle kunna få investera i det. Så det har varit vår syn under lång tid. Sen finns det ju andra som har haft annan syn, vissa av dem har väl svängt då det senaste året eller så, men sen finns det ju några som fortfarande inte är så förtjusta i vapen heller, så att det finns lite olika där ute.
Ja, men jag håller med er syn.
Det gör jag med. Så om vi går in lite på kapitalallokering.
Ja.
Då finns det framförallt två väldigt intressanta frågor då kopplat till utdelningen, tänker jag.
Mm.
Varför har man valt att spika en utdelningspolicy då när ibland, tänker jag, finns en möjlighet att man istället kan förränta kapitalet i verksamheten själva, alternativt återköpa aktier? Mm. Så prata lite om de här tre parametrarna och hur det kommer sig att Investor delar ut pengar och varför er utdelningspolicy ser ut som den gör.
Mm. Men vårt övergripande mål är att vi ska generera en attraktiv totalavkastning till våra aktieägare. Och där är ju utdelningen en viktig komponent. Och om inte jag minns fel så är ju utdelningen en förvånansvärt stor del av totalavkastningen över tid på börsen som helhet. Så att det är ju en väldigt viktig komponent. Och utdelningen är ju viktig för många ägare. Självklart inte minst för våra huvudägare Wallenbergstiftelserna, som i princip lever av de utdelningsintäkter som de får från oss och andra innehav. Och då ska man ju komma ihåg att de är ju den största privata finansiären av svensk forskning och utbildning efter staten, så de är ju i högsta grad beroende av en hyfsat stabil, förutsägbar utdelning över tid. Och det är något som sagt som uppskattas av många andra ägare också.
Mm.
Samtidigt så vill vi också investera såklart, men ambitionen är ju definitivt att hålla vår utdelningspolicy med en stadigt stigande utdelning över tid, men också ha krut för att kunna investera när vi hittar bra möjligheter. Men det är de två som vi fokuserar på, inte på då till exempel återköp.
Har ni återköpt aktier någon gång historiskt?
Bara för att hedga personal aktiesparprogram och sånt, men inte för något annat ändamål, nej.
Jag förstår. Mm. Och berätta lite om det här kapitalallokeringsdilemmat också som ni ibland kan stå inför när det kommer till att till exempel då öka i Atlas Copco till exempel, eller då att köpa nya bolag till Patricia Industries.
Mm.
Eller för den delen EQTs fonder som ni också är med och investerar i. Hur gör ni den här avvägningen?
Man kan väl hålla tummarna för att alla de där tre möjligheterna inte dyker upp exakt samtidigt. Och sen så har vi ju en stark finansiell ställning, så förhoppningsvis har vi förmåga att göra några olika saker mer eller mindre samtidigt. Men det är klart, i slutändan så slår man väl i någon form av begränsning, och då får man ju verkligen ta sig en rejäl funderare på vilken av de här möjligheterna som ligger på bordet bedömer vi kommer att generera bäst avkastning över tid, och så får vi gå på det. Ja. Svårt att vara så mycket mer specifik kring det egentligen, men det är så själva tankegången här i alla fall skulle jag säga.
Och sen har ju bolagen som ni äger gjort en del avknoppningar genom åren. Mm. Ni är ju med i styrelsen så jag antar ni liksom har inblick i alla fall. Hur går liksom rationalen där och vad, när tycker ni på Investor att det kan vara bra läge att göra en avknoppning?
Ja, det är en väldigt bra fråga och jag tror att det är svårt att ge något standardsvar eller standardrecept på det. Men det kan ju vara så att något bolag har över tid liksom vuxit bra, adderat flera ben. Man har blivit engagerad i olika verksamheter som kanske i slutändan inte har jättemycket med varandra att göra. Det blir mer och mer för en ledning och en styrelse att hålla koll på. Då kanske man kommer fram till någonstans att ja, man kanske ska dela upp det här i några delar istället och därmed ge dem bättre förutsättningar att växa var och en för sig med egna ledningar och styrelser som kan fokusera mer på bara de grejerna som just det bolaget håller på med och så vidare. Så det kan ju vara en anledning. Eller att det är sån skillnad i dynamiken eller affärsmodell eller någonting mellan olika delar i ett och samma bolag att det är bättre att splitta på dem.
Vill du berätta lite om er syn på vad fördelarna med en avknoppning kan vara? Då tänker jag liksom alignment of interest och så vidare.
Mm. Nej, men det kan ju vara så lite om man är inne på det exemplet som vi precis pratade om. Att ett bolag har blivit väldigt stort och framgångsrikt i alla delar över tid. Men till slut så blir det väl någonstans att någon del kanske inte får riktigt det fokuset det förtjänar. Eller att det finns massa investeringsmöjligheter i den verksamheten men det gör det i någon annan också. Och så blir det lite dragkamp där till slut. Så att då skulle det kunna vara så att de två delarna mår bättre var och en för sig med alignment of interest med separata ledningar och styrelser som bara kan fokusera på de två respektive benen istället för att ha helheten där.
Och vad är de viktigaste sakerna skulle du säga att få till rätt när man gör en avknoppning? Är det liksom att få rätt management på plats i det avknoppade bolaget? Är rätt tajmingen rätt? Det skulle vara jätteintressant att bara höra lite om det här.
Ja, men alltså människorna är ju jätteviktiga såklart så att man verkligen får till den här ledningen som kan fokusera på det. Att man får till en styrelse som verkligen kan fokusera på just det den verksamheten håller på med. Att bolaget får tillräcklig liksom storlek och så vidare för att orka stå på egna ben eller vad man ska säga. Så att det finns en rad parametrar där som är viktiga att ta i beaktande. Så att vissa gånger kan det ju vara så att en avknoppning makes perfect sense. I andra fall kan det ju vara så att det kanske är bättre att hålla ihop strukturen. Så att.
Ja. Och nu tänkte jag prata lite om någonting som du tycker om, Magnus.
Jaså?
jag tänkte bara att när vi ändå pratar avknoppningar så måste jag också nämna Joel Greenblatt. Alltså jag tycker det är så intressant det här när man är börsnörd och man har pluggat väldigt mycket Peter Lynch, Joel Greenblatt, Warren Buffett och så vidare. Hur bra koll har ni på de här profilerna? Och liksom hur mycket har ni inspirerats av dem?
Jag kan väl nämna att jag har väl hört namnet Warren Buffett cirkulera på kontoret några gånger och det kan eventuellt ligga någon bok här var också. Så att, ja. Jag tror jag har ganska god koll på dem.
Mm, för Greenblatt är väldigt känd för just avknoppningar. Det är ju liksom hans grej. Och ja. Han har ju skrivit flera böcker just om avknoppningar där han liksom mappar ut varför det är så intressant. Och det är väl kanske snarare intressant då ur ett investerarperspektiv. Det vill säga att vid en avknoppning så kan det bli ett naturligt säljflöde vilket gör att efter en avknoppning så kan en aktie ofta gå ner aktiekursmässigt vilket gör att det ofta kan vara bra ett halvår, ett år senare att köpa aktier i det som investerare. Men det förstår jag, det är inte riktigt kanske det fokuset ni har.
Nej, det är väl delvis annat fokus i vårt fall. Men vi, och på tal om fokus så skulle jag säga att vi är ju starkt troende just när det gäller fokus och att det är ju en av nycklarna till varför avknoppningar ibland är bra.
Sen har vi ju Patricia Industries som du har nämnt en del. Jag tror att det är ändå en ganska okänd del för många som inte är superinsatta investerare. Skulle du kunna berätta lite mer vad de gör? Det är ändå 20% av bolaget.
Mm, absolut. Och under ganska lång tid så har ju vi haft onoterade innehav. Men 2015 så tog vi beslutet att liksom strukturera den portföljen lite mer så att vi samlade ihop eller paketerade ihop dem innehaven i det vi kallar för Patricia Industries. Så att där har vi ju bolag som Mölnlycke och Permobil och Piab och så ett gäng amerikanska Labori, Bronability, Sanova och andra Advanced Instruments. Så att det är ett speciellt eller ett specifikt affärsområde som du säger. 150 miljarder någonstans i värde just nu, 20% av portföljen. Fantastiskt bra bolag som de flesta har vi ju investerat i efter 2015 när vi lanserade Patrice Industries.
Vilket är störst där? Är det Mölnlycke?
Mölnlycke är tveklöst det största idag.
Och om man skulle jämföra det med något bolag på börsen, vilka är de lika då?
Alltså det är ett medtechbolag, en klar ledare inom avancerad sårvård. Och man kan ju alltid diskutera exakt passformen eller hur man ser ut jämfört med andra bolag. Men de som brukar nämnas i samma sammanhang är ju till exempel danska Coloplast. Det finns Smith & Nephew, Convatec och några andra.
Och på tal om värdering då, hur går ni tillväga när ni värderar bolagen inom Patrice Industries? Är det samma sätt för alla de onoterade innehaven eller kan det skilja sig åt?
Ja, när man tittar på vår rapportering så anger ju vi de bedömda marknadsvärdena för de här bolagen. Och då gör vi helt enkelt så att för varje bolag, Mölnlycke eller något av de andra, så har vi etablerat en peer group med jämförbara bolag. Vi försöker hålla dem relativt breda så att man inte blir för beroende av en eller två jämförelsebolag där som beroende på vad som händer med dem. Och ibland kompletterar vi även med något index om det, så att det kanske finns få uppenbara jämförelsebolag och så vidare. Så där tar vi fram en multipel och sen applicerar vi den på 12 månaders rullande EBITDA på våra bolag bakåtblickande, så det är inga prognoser eller någonting sånt, utan de resultat som de har rapporterat de senaste 12 månaderna. Och sen drar vi av nettoskuld och så vidare. Så att det är en ganska mekanisk övning, och det är själva idén att ju mindre handpåläggning desto bättre. Vi säger inte att det här är vad vi tror och tycker att det här bolaget är värt. Det här är vad vi säger, att om det här bolaget handlades på börsen så skulle det förmodligen kunna handlas på de här nivåerna ungefär, givet vad jämförelsebolagen handlar.
Men då tänker jag att jag hoppar tillbaka lite till Mölnlycke. Vad har ni för planer framåt för den verksamheten?
Mölnlycke är ju ett fantastiskt bolag. Vi investerade i det 2007 från första början, och sen blev vi ensamma huvudägare då 2010, om jag kommer ihåg rätt. Och det har varit en fenomenal utveckling. Ett jättestarkt bolag inom framförallt avancerad sårvård. Vi pratar om såna här jobbiga liggsår man kan få om man ligger på sjukhus länge. Man får jobbiga sår om man har diabetes till exempel och annat. Ofta ganska svårbehandlat, enormt påfrestande för patienten förstås. Och Mölnlycke är väldigt starka på produkter som hjälper till att snabba på läkningen, minska lidandet för patienterna och ta ut kostnader i hela sjukvårdskedjan. Så de har en väldigt stark position i sin marknad. Och det finns massvis kvar att göra med att expandera geografiskt. Man kan ibland expandera med befintliga produkter fast i nya användningsområden, och självklart ta fram nya produkter också. Så att det finns massvis med möjligheter att utnyttja det här bolaget. Man ska bara se till att det är Mölnlycke också som utnyttjar de här möjligheterna och ingen annan.
Och på tal om geografi så om man bara tittar på er noterade portfölj, eller egentligen hela er portfölj, så kan man ju hävda att det finns lite home bias, att ni investerar väldigt mycket i Sverige. Vad beror det på?
Det är precis i linje med samma resonemang som vi hade tidigare när det gäller att hålla sig till det vi kan. Det är väl kanske en liten referens till Warren Buffett också för den delen. Och precis på samma sätt som när vi pratade om branscher och ha en konkurrensfördel, så är det med geografier. Och vi är ju en ganska stor spelare här i Sverige, får man väl säga. Vi vet hur bolagsstyrningen funkar, vi har ett jättebra nätverk och så vidare. Så här tycker vi definitivt att vi har en konkurrensfördel jämfört med många andra investerare. Om vi flyttar utanför Sverige så krymper den fördelen ganska snabbt, tror vi. Och återigen då, så tror vi att det är bättre att bolagen utnyttjar möjligheter runt om i världen. Om vi tycker att Kina eller Brasilien eller Indien eller vad som vi nu vill använda som exempel är en attraktiv marknad, det är mycket bättre att Atlas Copco, ABB och Mölnlycke och andra fångar de möjligheterna, att vi gör direktinvesteringar i Indien, för det har inte vi någon erfarenhet av. Sen är det ju så, om man tittar på den onoterade sidan inom Patricia, där investerar vi också i Nordamerika. Kanske inte en uppenbar hemmamarknad för oss, men Investor har funnits på marken i USA sedan 1940-talet, framförallt med amerikansk personal. Det är ju oftast åtminstone en topp tre marknad för många av våra innehav och så vidare, så att vi tycker att vi har en bra view på hur det funkar, och därmed är det värt att investera där. Sen är det klart att spelplanen blir ju faktiskt lite större om man får titta även på USA och inte bara på Sverige när det gäller att hitta nya investeringsmöjligheter.
Precis, sen är ju många som du touchade lite på, många av era bolag har ju försäljning i andra länder väldigt mycket, så att ni får ju också någon typ av exponering på det sättet kan man ju säga.
Oh ja, absolut. Nej, vi har ju en svensk home bias när det gäller var bolagen kommer ifrån, så jag säger, men de är ju i högsta grad globala, de alla fler, eller åtminstone internationella.
Precis.
Allihopa.
Ni är också storägare i EQT och hur mycket är ni med och lägger upp liksom strategi och påverkar i det bolaget, för då är ni ändå lite lika investor på sitt sätt kan man ju säga.
Ja, och det kanske inte är någon slump egentligen, för att vi var ju med och grundade EQT 1994 och hela grundargänget kom egentligen ur Investor, så att det finns ju starka kopplingar där historiskt kan man väl lugnt påstå. I dagsläget nu så äger vi 15% av EQT AB, det noterade bolaget, och de bestämmer ju strategier och när man ska lansera nya fonder och vilka tillgångsslag och annat, och vi sitter med i styrelsen, så att vi är ju med där, men sen investerar vi framförallt i de olika fonderna som EQT startar med jämna mellanrum, men där är vi en finansiell investerare, så att där när de startar en fond då ställer vi upp med vår andel av kapitalåtagandet, men sen är det upp till den fonden att bestämma vad ska man investera i, vad gör man med de investeringarna, när är det dags att avyttra och så vidare. Så att där handlar det mer om att vi investerar och som det har varit hittills över tid och i genomsnitt så har vi fått tillbaka mycket, mycket mer än vad vi har stoppat in. Så att det har varit en fantastisk affär för oss.
Så då får ni helt enkelt kolla på vad de har i kikaren och utvärdera om ni vill vara med i den specifika fonden, eller hur funkar det?
Ja, de lanserar ju olika fonder, om det är en ny infrastrukturfond eller om det är en equityfond eller vad det nu är, så får vi ta ställning till det. Exakt. Ja.
Och vi måste ju såklart prata lite om substansvärde också.
Där kom den. Ja.
Så hur ska man egentligen tänka då kring premievärdering kontra substansvärde? Är det liksom per automatik köpläge i aktien när det är substansrabatt och så vidare? Sen får du gärna förklara också vad substansrabatt eller premie är för någonting.
Vi kan väl börja den änden då, att substansrabatt handlar ju helt enkelt om att vårt börsvärde är lägre än det totala värdet på våra tillgångar. Så att köper man Investor så får man något som är värt 700 miljarder för 650 säger vi, bara för att ha något räkneexempel. Så att det är rabatten. Och i vissa fall så är det ett bolag som kanske är värt 700 miljarder på börsen fast portföljen är värd 600. Så att då har de istället en premie. Så att det är ju själva matematiken i det hela egentligen. Det här kan man ju hålla på och diskutera länge som helst. Det kanske blir en jättelång podd. Men man får ju hålla koll lite grann på hur rabatten har utvecklats historiskt och var den befinner sig här och nu. Sen får man ju komma ihåg också att i takt med att bolagen eller portföljerna har vuxit, så är det ju så att 10% rabatt för 10 år sedan är ju inte samma sak som 10% rabatt idag om tillgångsvärdena har ändrats markant under tiden. Så att det är en del, och man får hålla tungan rätt i mun där helt enkelt.
Vad tror du anledningen kan vara att det fluktuerar över tid?
Alltså en väldigt enkel förklaring först är ju en likviditetsfaktor också, som gör att ibland kan det bli ganska konstiga rörelser och ibland, hur man än tar i sin värdering av portföljen och så vidare, så känns det som att något handlas till en jättepremie eller åt andra hållet för den delen också. Så att det är väldigt mycket att hålla koll på. Jag vet inte hur många gånger man har försökt göra någon slags lista på tänkbara förklaringar, och det kan vara allt mellan portföljsammansättningen, om man har 20 bolag fast investeraren gillar bara 15, varför ska man betala fullt pris för det? Det kostar lite att driva det, då äter ju det lite avkastning, då ska det vara rabatt. Hur ska man vara säker på att huvudägaren agerar för allas bästa och så vidare? Så att det finns ju mängder med förklaringar som har lyfts upp genom åren. Sen har det gjorts en del studier i hyfsad närtid får man väl säga, som kommer fram till att investmentbolag som har lägre omkostnader eller förvaltningskostnader och bra utdelning tenderar, hör och häpna, att handla med lägre rabatter än de som har höga kostnader och dålig utdelning. Vi fokuserar inte på rabatten i sig, däremot så är vi väldigt angelägna om att hålla våra kostnader på en bra nivå och betala en bra utdelning. Så att gör vi det vi ska och växer vårt substansvärde såklart, gör vi det vi ska på ett bra sätt över tid, då tycker vi att det vore attan som inte rabatten liksom snarare höll sig lägre och kanske mer stabil än vad som kanske har varit fallet historiskt.
Om du koncist själv får formulera nu, vad har liksom varit de största faktorerna till att Investor har blivit som framgångssaga de senaste 40 åren?
Mm.
Senaste 100 åren.
De senaste 100 åren, and counting. Ja, men då skulle jag väl säga att vi försöker ju verkligen hålla oss till det vi kan och vara liksom bra på det vi gör. Jag skulle också säga att vår långsiktighet, men långsiktighet kopplad med otålighet, så att vi kan ha ett långsiktigt perspektiv samtidigt som vi hela tiden driver på för att saker och ting ska röra sig i rätt riktning. Det är definitivt viktiga faktorer. Fokusera på kvalitet hela tiden. Att hela tiden se till att ligga i framkant, anpassa sig och förflytta sig till det nya hela tiden har varit otroligt viktigt. Och sist men definitivt inte minst så är det ju de fantastiska människorna som finns i våra bolag och på Investor. Utan dem så är det ju inte någonting som blir gjort. Så att det skulle jag säga.
Mycket bra svar.
Suveränt. Så med det får vi nog ta och börja sammanfatta dagens avsnitt. Så stort tack Magnus för att du var med.
Stort tack för att jag fick vara med.
Och vi kommer ju tillbaka om 2 veckor igen. Då har vi ett frågeavsnitt. Så vi kommer dra ut en liten tråd på Twitter några dagar efter vi släpper det här avsnittet. Så kan man ställa allt man vill mellan himmel och jord, så kommer vi förhoppningsvis svara på det.
Spännande.
Så att med det sagt, stort tack för idag och så hörs vi igen om 2 veckor.
Stort tack för att ni har lyssnat och stort tack till dig Magnus framförallt.
Stort tack själva.
Hej då.
Ciao ciao.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.